åter har den tidpunkt kommit då ett gammalt år stupat ner i mörker och ett nytt stiger fram i tilltagande ljus. Vi inträder alltså i en ny tid, åtminstone i kalenderhänseende. Ett gammalt och tungt år stryks över och vi får gå vidare in i ett nytt, okänt, och har därmed ännu en gång tillfälle att ge uttryck åt nya förhoppningar. Som vid alla andra årsskiften har vi sänt välgångshälsningar till vänner och bekanta och önskat dem ett gott nytt år.
Nyårsdagen 1941 ingick med bitande kyla och en svag sol som kämpade sig igenom det kalla vinterdiset och lyste om inte varmt så dock förhoppningsfullt. SF-revyn önskar er alla ett riktigt gott nytt år och hoppas att solen ska besegra vinterkylan, att den ska tina upp kölden och förlama hatet i världen så att 1941 blir ett fredens år för alla folk. Från och med april 1940 har en kraftig omsvängning ett rum beträffande nativiteten. Från 1934 har födelseöverskottet varit stigande, men på grund av de sämre tiderna har nu en förändring inträtt. För 1941 har vi med all säkerhet att emotse en ännu starkare nativitetsminskning, säger statistikerna. Man frågar sig verkligen, finns det inga duktiga karlar här i landet och kvinnor med vad det beträffar som kan styra om att de statistiska kalkylerna kommer på skam? Inte ska vi väl behöva ta in utländsk arbetskraft i det. Vi ska väl själva se till att vi befolkar vårt land, och många svenska barn är en oskattbar tillgång.
Men de statistiska kalkylerna kom på skam. Födelsetalen ökade och snart var babyboomen här.
Och så har Stockholm äntligen fått sina trådbussar. De här bilderna är från provkörningarna före premiären. De eleganta tyskgående nykomlingarna ska ersätta den gamla hederliga linje 11 som i så många år har sammanknutit Karlaplan med den yttersta Kungsholmen. Vi säger ett vemodigt farväl till de gamla skrammellådorna och hälsar det nya trafikmedlet hjärtligt välkommet till Kungliga huvudstaden. Återigen har den nordiska fimbulvintern slagit sina klor i Skandinavien. Vi har knappast hunnit glömma förra vinterns envisa köld förrän vi blir gaskramade en gång till. De här bilderna från Stockholms vattenytor talar sitt tydliga språk. Men även om det är kallt ute och kallt inne, så är i alla fall en nordisk klar vinterdag någonting alldeles extra som gläder oss fastän det känns i örsnibbar och tår.
Förra vintern var den kallaste i mannaminne och nu håller denna vinter på att överträffa fjolårets. Vi har haft det kyligt både utom och inomhus i år, och ordspråket att en olycka sällan kommer ensam har vi på ett dystert sätt fått erfara. Vi kan i alla fall glädja oss åt de vackra rimfrostmönstren som kylan ritat överallt och som fotografen förevigat i några utsökta bilder.
Det var den förnämlige fotografen Gösta Rosling som fångade de vackra vinterbilderna. Han stammade svårt och talade ogärna, men genom bilderna talade han desto mer.
En olycka kommer som sagt sällan ensam. I år har vi inte bara kallt, vi har också ont om kol och koks. Därför har vi fått ta till torv och ved som bränsle till våra bostäder och hyreshus. Kolfirmorna levererar veden, men som det är ont om plats i hus byggda för oljeeldning har veden fått staplas upp på gårdarna eller helt sonika vräts ut på trottoaren.
Det är SF-ministern som kommer och vill veta lite grann om influensan.
Ja, i år har vi verkligen fått en ganska ordentlig influensaepidemi. Men som väl är så förefaller den ju ännu så länge att vara ganska godartad. Så vitt jag vet så har det inte förekommit några svårare fall. Vi har ju de nya sulfonamid- och sulfapyridinpreparaten som har visat sig vara utomordentligt verksamma mot många svåra infektioner.
Säg, doktor Björkman, finns det något sätt som man kan klara sig för att slippa att få influensan på halsen?
Ja, man ska först och främst akta sig för alla de som är infekterade. Om man tänker på att influensa är ungefär lika smittsam som smittkoppor, så förstår man att det är ganska lätt att ådra sig sjukdomen.
Alltså, är det verkligen så smittsamt?
Ja, det är den. Och den som sköter en influensasjuk måste alltså bara tänka på att skydda sig mycket noga. Dels bör man ha ett tygskydd för näsa och mun. Jaha. Och dels bör man tvätta händerna noga varje gång man har varit inne i sjukrummet. Var och en som börjar känna sig sjuk, får snuva eller hosta, ska alltså genast anse sig samhällsfarlig, stänga in sig på sin kammare och inte gå ut och smitta ner sina medmänniskor. Varken i bussar, spårvagnar, affärer eller på sin arbetsplats. Det är just hänsynen till omgivningen som betyder så förfärligt mycket i det här fallet.
Ja, det ska vi lägga på hjärtat, doktor Björkman.
Vi gör en blixtvisit på ett stort kontor och anledningen därtill är så underligt det än låter, vår klädfråga. Informationsstyrelsen har satt igång med en stor klädpropaganda och till den ansluter vi oss med de här bilderna. Är man kontorsanställd och självförsörjande, då är klädfrågan brännande just nu. Det vet alla de här kontorsfröknarna. Sköter vi om våra kläder lika bra som de här arbetsamma flickorna, då spar vi mycket pengar, inte bara åt oss själva utan även åt vårt land. Att se så här snygg ut på en lön som knappast vill räcka till under dyrtiden, det är om något en samhällelig uppgift. Titta nu riktigt noga på de här båda flickorna och se om det är något fel på dem. De har båda två köpt sina klänningar samtidigt, men den till höger där, hon har redan hunnit med en hel del. Titta bara här, inte får man stå med handen så där och slita sönder fickan helt enkelt. Nej, vi ska låta damen nummer två här vara det riktiga skolexemplet på hur vi ska sköta våra kläder. Så här fint och känsligt ska man handskas med materialet. Då varar det 10 gånger längre och det är meningen att det ska göra det också i sån här tider. Men den här klänningen, den har inte någon lång livslängd. Hur kommer den att se ut när lilla fröken har hållit på med den här dragkampen ett par gånger till? Men snälla söta då, ta det lite lugnt. Man får inte göra så där. Oj, oj, oj då! Och medan vi håller på att tala om slarviga kläder så låt oss inte glömma skorna som är lika viktigt. Dåligt skötta skor är nästan värre än dåligt skötta kläder. Och har man dålig smak ner till, då hjälper det inte att man ser snygg ut uppe omkring huvudet. Har man klädkultur, då ska man se så här välvårdad ut även på fötterna. Och det kostar ingenting alls om man bara själv sköter om och vårdar sin garderob med omsorg. Det kan man kalla för god klädekonomi. En svenska kvinnan har i genomsnitt 10 par silkesstrumpor per år. Så kan man tänka sig vad alla de här benen, strump och skokonto belöper sig till. För att nu inte tala om gatornas alla trafikanter. Allas våra ben har känning av dyrtiden. Vi klarar oss bäst om vi inte slarvar med våra tillhörigheter. Sköt väl om din sko, det borde vara en daglig paroll för alla oss storfotade. Det finns väl aldrig någon bland publiken här som känner sig träffad. Så här ser det väl ändå inte ut hemma hos er. Äkta man, bliv vid din läst.
Snälla du, det är då väl att du äntligen lärt dig sätta läster i dina skor. Tänk vad jag har tjatat på dig för det.
Ja, snälla du, jag är så tacksam. Så jag har fått lära mig att sköta mina skor nu. Det tjänar man på i längden. Det här är väl praktiskt och billigt och bra. Ja, se så ordentliga vi har blivit allesammans. Man hänger upp sin kostym fint och snyggt varenda kväll när man kryper till kojs. Vårt sunda förnuft säger oss att vi spar på våra kläder om vi gör så. Vi måste vara klädekonomer. Nej, men vad är nu det här för någonting? Nej, snälla herr och fru Svensson, man får inte göra så längre. Har ni blivit skvatt galna? Vi har ju predikat här att varsamhet med våra kläder är en samhällelig uppgift. Och ändå så gör ni så här, nej vet ni vad, det går verkligen för långt. Men vad ska man ta sig till med er? Egentligen så skulle man ta med er båda två upp till herrarna i informationsstyrelsen och låta er skämmas.
Framför den här porten, Malmskillnadsgatan 5 i Stockholm, där en skylt anger att Stockholms kvinnoberedskap har sina lokaler, händer det just nu en helt alldaglig sak. Det är en mamma som ska ut och lufta sina tvillingar. Men mamman är särskilt glad för hon har just nu fått en utmärkt sportvagn för sina små pojkar. Och hur tror ni att det gick till när hon fick den? Det är nog ingen som kan gissa det. Men vi ska tala om det för allt Sveriges folk. Får man tvillingar i såna här besvärliga ransoneringstider, då måste man vara praktisk för att kunna klara sig. Och det var just det som den där unga mamman var. Hon gick till kvinnoberedskapens bytescentral och bytte ut sin ensitsiga sportvagn mot en prima dubbelkalesch. Och här finns det vagnar av alla de slag att välja på. Och vad finns det förresten inte att välja på här? Allt mellan himmel och jord som kan vara nyttigt och bra för våra småttingar. Och inte minst bra är det att här kan man byta till sig prima skor. Bytescentralen är först och främst avsedd för de inkallades familjer. Men även alla andra får komma hit och byta. Men det som man lämnar in, det ska vara rent och i gott skick. Lotten har fullt upp att göra.
I förbigående vill vi tala om att ingenting lämnas ut här som inte genomgått en noggrann desinficering genom hälsovårdsnämnden. Alla tänkbara plagg passerar genom den här lokalen, som på sitt sätt är en så typisk kristidsföreteelse. Stockholmskvinnornas initiativ i det här avseendet kan kanske ge impuls till inrättandet av liknande bytescentraler ute i landet. Det är en så naturlig sak att vi vill räcka varandra en hjälpande hand i dessa dagar.
Och det behövdes också. De inkallades familjer hade det svårt med familjeförsörjaren borta och låg ekonomisk ersättning.
Det här är vårt lands största grillrestaurang. Vi är nämligen på Operagrillen i Stockholm. Och längst där borta har vi lokalens hjärta, den stora grillen, där man rostar kött direkt över brinnande eld. Den klassiska grilleringsmetoden har uråldriga anor och överallt ute i världen rostar man ännu sitt kött över elden. Det är bara så att vi nordbor nu för tiden av någon underlig anledning fått för oss att man kan äta grillerat kött bara på restaurang. Vi har kommit in i någon slags slentrian. Hemma hos oss så ska det finnas en puttrande stekpanna och därmed basta. Och här är den. Men så en dag så kommer krisen. Smör och mjölk på kort. Och en annan dag så står det på löpsedeln: Stockholm får smördagar. Smörransonering övervägs. Nej, nu bestämmer vi oss blixtsnabbt. Fram i grillen och här är den. Ja, så enkel är den. På en grill ska köttet alltid komma i direkt beröring med elden. Glöm inte det. Då först får man riktigt grillerat kött. Vi ska grillera filé. Det är det finaste det. Men vi ska ta fläskkotletter och biff också. Riktig mat för det breda lagren alltså. Det fina med det här det är att man behöver ingenting till det hela. Inte varmt diskvatten en gång för att göra ren grillen. Den skrapar man bara ren. Man lägger på köttbitarna och under dem så har man full gaslåga. Är det inte bekvämt kanske? Och så blir det så himmelskt gott. Det tar knappast några minuter på vardera sidan. Man ser ögonblickligen när köttet är lagom brunt och då vänder man. Man ska inte salta och peppra på sådana här grillerade saker. Hur mycket salt och peppar det ska vara, det ska var och en själv bestämma inne vid bordet när han äter. Vi ska också låta kameran fånga en glimt av några fläskkotletter. Ser de inte härliga ut kanske? Om man vill så kan man pensla köttet med lite olja före grilleringen. Men det är inte alls nödvändigt och i synnerhet inte i den här fettbristens tid. Och här är slutligen ett par fina biffar. Grillen har en behållare vid handtaget och där uppsamlas fettet från köttet. Och det slår man sedan över. Tänk så mycket fett som man spar vid stekningen. Det är framförallt en viktig synpunkt. Men så är grillen dessutom ett så trevligt och lätthanterligt redskap både för er andra frisksportare ute i skog och mark. Som för oss som just aldrig motionerar. Men vi kan försäkra en sak och det är att såväl magen som figuren mår synnerligen väl av rostat kött. Och för vi en stramare livsföring utan för mycket smör, då smälter vi ihop och känner oss välbehagliga till mods. Förr i världen då gick det till på det här sättet i vartenda kök. Det var självklart att man skulle kasta bort alla rester. Ost, fläsk och brödkanter och så vidare. Men det ska vi komma överens om att vi inte gör i fortsättningen. Om man mal ostkanterna sedan man skrapat dem rena så förfars inte ett gram. Och den här malda osten den är helt enkelt en förträfflig tillsats till soppan. Som redan i och för sig är en fullträff en iskall vinterdag. Fransmännen de sätter ofta spets på soppan med ost. Men så är de ju också världsmästare i att laga mat. Det här skulle aldrig kunna förekomma i ett franskt kök. Nej, hörni, stopp lite grann där. Man slår inte bort vatten som potatisen har kokat i. Det är just precis en sån där sak som man ska använda. Det har näringsvärde, det är klart det. Och det är utmärkt att tillsätta soppor med det. Och här står vi inför en av det svenska kökets största tragedier. Det är där att inte kunna ta vara på självklara tillgångar. Vem av er som hushållare har inte rensat den fina strömmingen och kastat bort så gott som hälften? Gör inte det i fortsättningen. Ta vara på huvud och ben och koka fiskbuljong. Titta här, denna fisk väger 400 gram. Och så skrovet, det väger 175 gram. Filéerna, de väger 165 gram. Kom ihåg nu, kasta aldrig bort fiskskrovet utan koka buljong. Den kan man sedan använda till sås, stuvning eller soppa. Fläsksvål som man under andra förhållanden brukar kasta bort, den skär man nu för tiden i tunna skivor och smälter under mycket långsam eld. Det är ett fint fett att steka i det. Har ni råd att kasta bort det 900 000 hembiträden i Sverige? Och här mal vi brödkanter. Det är klart att man använder brödkanter. Ja, det är nog så sant så. Men det hindrar väl inte att jag lär er en liten finess. Man tar två kaffekoppar malet eller stött bröd och slår det i en skål. Och över det gjuter man fyra kaffekoppar het mjölk. Och nu får det stå och svalna och då sväller brödet. Och under tiden så knackar man hål på två ägg och vispar dem. Om det nu finns ägg att köpa vill säga i sådana här tider. En halv kaffekopp socker blandas med 2 teskedar kanel. Det är det som susen gör. Och sen så tar man och häller i sockerkanelen och rör om den tjocka gröten. Ja, det här är faktiskt en väldigt billig dessert. Och när ni serverar den så kan ingen gissa vad det är. Och ni ska få se så fin den kommer att se ut när den är färdigräddad. Och nu är turen till de vispade äggen. Nu har vi alltså haft i 2 koppar bröd, 4 koppar het mjölk, 1/2 kopp socker med kanel och slutligen så kan vi hälla i lite smält margarin. Eller vågar man kanske säga smör? Nej, det vågar man inte. Det är nog bäst med margarin och det blir lika gott i alla fall. Och om ni inte kommer ihåg receptet så finns det tryckt i SF-nyheter som finns i biljettkassan. Och så är ögonblicket inne då det hela är färdigt att sättas in i ugnen. Gör en sån här dessert en dag när ugnen redan är het efter stekning eller bak, för så då sparar man också på gasen. Och när jag äter de här förvandlade brödkanterna med saftsås eller något ditåt, för en sås ska det vara till en sötsås, då säger jag som jag brukar, åh, det är så himmelskt gott.
Vi vet att människan lever av bröd, men att bilar kan drivas med bara brödånga är nyhet. Vid gräddningen utrivs stora mängder alkohol och detta tar Öhmans bagerier vara på. Kondensatet uppsamlas i stora kärl som rymmer 24 000 liter, vilket motsvarar 400 liter 96% sprit. Detta utvinns på bara 2 dagar. Från träkaren pumpas kondensatet till destillationskolonnen som destillerar 2000 liter i timmen. Genom kontrollen flödar här den 96% spriten som sedan denatureras av Kungliga kontrollstyrelsen. Så är det bara att tanka den egna bilparken med spriten och här behövs inga gengasaggregat. Det finns alltså mycket vått och gott att ta vara på vid ett bak, kanske ett uppslag. Så blev det kockslov även i år. Kockslovets fritidsprogram är både rikhaltigt och omväxlande. Röda korskurser, gengaskurser, luftskyddskurser, visningar av museer och utställningar, utflykter med mera står på programmet. Idrottsplatserna får lov att öppna tidigare än vanligt. Och terrängen runt Stockholm vimlar av sportande ungdom som hade härligt, skönt och roligt. Roligast hade nog de små och stora barn som nötte skor och byxbakar i denna praktkana. När man nu ska spara skor och kläder så kanske inte informationsstyrelsen är så glad åt kanor och inte heller mammor som ska laga byxbakar. Men roligt hade vi som var där i alla fall. Och det fanns för övrigt mammor som själva åkte med alla sina ungar. Det finns det svart på vitt på. Vi ska snart få nya sedlar som redan är under tryckning. Ingenjör Lagrelius demonstrerar här den nya tian.
De nya sedlar som Riksbanken kommer att ge ut ser ut så här. På framsidan har vi en bild av Gustav Vasa och som pendang till den ett vattenmärke föreställande Gustav Vasa även det. Den lagtext som vi hade på de gamla sedlarna har bortfallit. Trycket är blått istället för tidigare svart. Baksidan uppe på mitten en bild av det lilla riksvapnet och i övrigt är den ganska olik den vi är vana att se. Till sist vill jag svara på en fråga som många gör sig i dessa dagar. Vad ska det känna till att ge ut nya sedlar? Jo, det beror på att våra nuvarande sedlar är gamla nu. De planerades redan i slutet på 80-talet och sedan dess har över 50 år gått. Och värdetryckstekniken, liksom tryckeritekniken i övrigt, har gått framåt oerhört. Det är alltså helt enkelt fråga om en modernisering.
Det har varit ett oerhört intressant arbete att föreslå SF journalavdelning. Man kommer i beröring med allt mellan himmel och jord, kultur, sport, politik och allt annat som en veckojournal bör innehålla. Man börjar då man några år, vecka efter vecka, har talat till nyheter och reportage att få en hum om vad allmänbildning vill säga. Om man nu kan räkna knapptillverkning, dammoder, krig, dans, sport och så vidare till allmänbildning. Goda filmfotografer är A och O för en journalchef. Gustav Boga har i 26 år tagit journalbilder för SF och har en erfarenhet som nog är enastående bland alla världens journalfilmare. Säg Gustav Boga, i vilka länder har du egentligen varit och filmat?
I alla 5 världsdelarna med SF-kameran. Seglat och flyget över alla jordens hav, utom södra ishavet. Och det är ju synd, för det är ju ganska stort.
Gösta Rosling är det andra kända fotografnamnet. Hans kortfilmer har vunnit internationell ryktbarhet och även som journalfilmare har han åstadkommit både rappa och utsökta reportage. En journalchef är skyldig bägge dessa herrar stort tack. Tack ska ni ha. Regissör Martin övertar nu arbetet och ordet.
När man övertar journalarbete så har man ingenting annat att göra än att följa de linjer som svensk filmindustri alltid har följt när det gäller nyhetsmaterialet. Nämligen att vara vaken, att vara med sin tid och framförallt att ha en positiv och optimistisk inställning till händelser och företeelser i vårt dagliga liv. Och så framförallt naturligtvis också att på det bästa möjliga sätt tillgodose publikens krav på nyhetsmaterialet. Och det ska vi lyckas med i fortsättningen också med så utmärkta medarbetare som våra tränade journalfotografer.
Det här är en stadsresa i dagens Sverige. Det är inte bara stockholmare som känner igen sig utan även varje stadsbo ute i vårt avlånga land. De svenska städerna förser sig just nu med bränsle för nästa krigsvinter. Och Stockholm föregår med väldiga proportioner. Man kan ju bara vara tacksam och glad över att våra stora skogar hjälper oss att komma över denna sida av tidens besvärligheter.
För besvärligt var det. Kalla hus och varmvattenbrist gav oss lössen tillbaka. Och sjukdomar som polio, TBC och andra infektionssjukdomar ökade. Men antalet nervsjuka gick ner. Kanske beroende på att oron var för stor att hantera. Då var det bättre att förtränga allt det hemska och drömma sig bort till en avlägsen fred.
Det här är, så otroligt det än låter, det första absolut säkra vårtecknet. Det är Kina-balletten som trimmas till sin stora vårouvertyr. Och trimmästaren det är spanjoren Santiago som eldar sina vackra flickor. Den populära Kina-varietén är ett av de förnämsta inslagen i Stockholms nöjesliv. Ja, det vet vi alla. Vi från Ystad till Haparanda. Och när Kinas flickor dansar, då är det vår och sommar igen. I det här lilla vackra huset på Lidingön finns en hel hög nyfödda ungar och de lever här med sina rara mammor i hög önsklig välmåga. Alla är sysselsatta med dagens arbete i det lilla huset, antingen man torkar tvätten eller också om man haft den turen att man får bada det söta små krypet. Mammorna här i huset är hustror till mobiliserade och några initiativrika Stockholmsfruar har på eget bevåg satt igång med den här sympatiska hjälpverksamheten som består där i att man hjälper mammorna över den svåraste tiden när barnet ska födas. Medan far själv står ute på vakt någonstans i Sveriges land. Fru Knutsson, jag skulle ett ögonblick vilja ha er framför ljudkameran för att få höra lite grann om ert barnhem.
Ja, det ska jag så gärna tala om. Vi var några fruar som ungefär för ett år sedan startade det här mödrahemmet för att hjälpa de inkallade. Och vi vände oss då framförallt till de blivande mödrarna. Och vi har under det här året sett ungefär 50 nya små världsmedborgare komma till världen.
50 världsmedborgare, det var inte lite, det har ni fått betala själv.
Ja, vi har samlat in det mesta på privat väg, men vi fick i höstas ett handtag från Rädda Barnen och nu senast har vi fått hjälp från Rikskommittén till driften.
Men den där lilla, vad är det för en då?
Det är en liten flicka som är här och hälsar på en släkting.
Det är en behjärtansvärd sak som ni unga fruar har satt igång med.
Ja, det kan man nog säga. Och jag hoppas att den här SF-minuten ska ge impulsen till kvinnor ute i landet att starta något liknande för att genom det kunna hjälpa våra beredskapsmän på post. Och lätta på deras bekymmersbörda för den unga hustrun och blivande modern där hemma. Är jag färdig nu?
Ja, tack ska fru Knutsson ha.
Då går jag tillbaka till mina ungar.
Ja, gärna.
Och du stannar hos Pinocchio.
Det har varit en stor tävling av riktiga A-barn. Och här står de praktfulla ungarna inför en sträng jury. Det är särskilt fina barn det här, för ingen av dem har ätit varken kött eller fisk. Bara grönfoder alltså. Major Kilander är där naturligtvis bland sina friskbortarungar. Och även doktor Frostell i uniform. Alla är entusiastiska frisksportare. Och alla äter kruska. Kruska. I förbigående kan vi berätta att när juryn frågade en av de duktiga töserna om hon tyckte om Reddisor, så svarade hon, nej, ysch. Så det var ett riktigt grönsaksbarn det.
Helsingborg har haft en stor dag. De goda skåningarna har invigt stans varmbadshus, som är precis så prima i alla avseenden som ett modernt badhus ska vara. Den stora simhallens glasvalv ger byggnaden imponerande dimensioner, och att simhallen motsvarar högt ställda krav är självklart. Helsingborg är att gratulera, och det är också badets skapare, arkitekten Mogensen. För att nu inte tala om hela nordvästra Skåne, vars alla simungdomar från Landskrona, Höganäs, Ängelholm och så vidare nu äntligen fått en förträfflig tränings- och tävlingsplats.
Men ute i Europa pågick kriget för fullt. Det tyska bombflyget hamrade skoningslöst mot de engelska storstäderna. London och Liverpool utsattes för ständiga massiva bombardemang.
Unterdes führte die deutsche Luftwaffe Nacht für Nacht vernichtende Schläge gegen englische Häfen, Industrieanlagen und militärische Plätze im Hauptquartier des Reichsmarschalls. Hier entstehen die Pläne für die großen Operationen unserer Luftwaffe, laufen die Fäden ihrer Kommandostellen von Afrika bis zum hohen Norden Norwegen zusammen. Generalfeldmarschall Sperle. Der Reichsmarschall trifft ein. Lagebesprechung. Feldmarschall Kesselring. Die Nachrichtenzentrale des Hauptquartiers. Befehl. Großangriff auf Liverpool, den bedeutendsten Versorgungshafen an der Westküste Englands. Auf zahlreichen Flugplätzen werden die Maschinen klar zum Start gemacht, Bomben aller Kaliber verladen. Der Kompasskurs wird festgelegt. Befehl zum Start. Es geht gegen England. Scheinwerferstellungen. Im feindlichen Abwehrfeuer. Thank you. brennende Liverpool. Hockendorf, Speicher und andere kriegswichtige Ziele stehen in hellen Flammen.
I London sökte man skydd i tunnelbanan.
Här kommer tåget lastat med mat och förfriskningar till de tappra Londonborna, vars goda humör väckte en hel världs beundran. Det är en gripande bildsvit från Londons undre värld, den underjordiska järnvägen där Londonborna söker skydd för de tyska bomberna.
Men det var långt ifrån alla som hade möjlighet att ta sig ner i tunnelbanan.
SF-fotografen står på post på Bromma flygfält när Berlinplanet anländer för att möta en kär gäst till svensk filmindustri. Det är den unga tyska stjärnan Ilse Werner som kommer för att gästa oss och Stockholm och för att närvara vid premiären på Önskekonserten där hon har den kvinnliga huvudrollen. I hennes sällskap är OFAs presschef Herr Opitz. Den stora lilla stjärnan tog oss med storm från första ögonblicket. Hon är söt och charmfull. Och trots sin ungdom har hon redan en rad av betydande roller bakom sig. Och här är nu den tyska stjärnan inne i filmstadens stora studio där just en inspelning pågår. Det är stackars Ferdinand som filmas i Nils Järrings regi. Och mötet med de svenska skådespelarna blir mycket hjärtligt. Efter besöket i studion går man direkt upp till filmstadens restaurang där SF ger lunch för den söta gästen. Under lunchen fick Ilse Werner lyssna till studentsånger. Sekreteraren vid tyska legationen, Dr. Kappner, till höger här skålar med världen. Det hela var en mycket gemytlig fest och Ilse Werner fick säkert många svenska vänner denna vackra vårdag.
Kulturutbytet med Tyskland var betydande. Så var det då dags för skolavslutning. Så här skildrades den av Gösta Rosling.
Jag minns den ljuva tiden, jag minns den som igår, då oskulden och friden tätt följde mina spår. Då lasten var en häxa och sorgen snart försvann, då allt utom min läxa jag lätt och lustigt fann. Upp på min mun var löjet och hälsan i min blod, i själen bodde nöjet, var människa var god. Var pojke glad och yster, var strax min hulda bror. Var flicka var min syster, var gumma var min mor. Jag minns de fria fälten jag mätt så många gång, där ofta jag var hjälten i lekar och i språng. De tusen glada spratten i sommarns friska vind, med fjärlarna i hatten och purpurn på min kind.
Vi håller åter examen i våra skolor. Det är en dag präglad av fest och högtid. Och vi kunde inte annat än känna glädje då vi ser era glada anleten och ser hur ni är vackert smyckade till examensfeste. Vi kunde också glädja oss åt att få hålla den en strålande vacker junidag. Vi föräldrar har fått lyssna till era pigga svar. Det är åtskilligt nyttigt ni har fått inhämta under er lärarinnas goda ledning.
Sommarlov.
Nu ses vi inte. förrän i höst här i skolan igen. Och då hoppas jag att ni kommer tillbaka pigga och krya. Adjö med dig.
Adjö fröken.
Adjö med er allesammans.
Adjö.
Men den sommaren blev tung, trots det vackra vädret. SF-revyn hade sommaruppehåll, så de hotande krigsrapporterna fick vi läsa om i tidningar och lyssna på i radio. Först i hösten kunde sommarens händelser beskådas på vita duken. Först ett snabbreportage om de tre sänkta jagarna i Horsfjärden. Vem eller vad som sänkte dem vet man ännu inte. Insamlingen till offrens familjer.
Sommarens idrottsliga sensation blev ett världsrekord vid svenska mästerskapet i allmän idrott. Det var Gunder Hägg som löpte 1500 meter i fenomenal stil. Och när den nya världsmästaren hyllades av massan, då visade den sig också ha en fenomenal stil. Tänk i alla fall att 0,2 sekunder kan sätta sån fräs på vårt svenska folk.
Det här var Gunder Häggs verkliga genombrottsår. Redan året innan hade han slagit Henry Kärlarna på 5000 meter och då kallats det nya fenomenet. Men nu var året helt och hållet Gunders. Inte bara sport i SFs sommarrevy som visades i början av hösten. Man gjorde reportage om krigsmaktens olika delar också för att bidra till en god försvarsanda.
Vi är på väg upp mot ett vackert gammalt herresäte som har gamla förnämliga anor men som inte längre är något herresäte i ordets vanliga bemärkelse. Fastän huset är fullt av herrar som bor här året runt. Det vackra huset har övergått i statens ägo och här är en av våra flygflottiljer förlagda. Byggnaden har blivit förvandlad till officersmäss. Och vårt reportage börjar just när officerarna kommer ut för en stunds vila efter lunchen. Huset är omgivet av en park med lummiga gamla träd och en härligare plats för vila kan man knappast önska sig när man kommit ned på jorden igen efter ansvarsfyllda flygtimmar uppe bland molnen. Vi går ner mot flygfältet där varenda ung pilot sitter och längtar efter att få flyga sin kos igen. Och det får de också. Det dröjer inte länge förrän luftens stålfåglar börjar brumma. Major Lindqvist och kapten Dubois står här och överblickar fältet för att konstatera om de unga herrarna startar de tunga bombarna mönstergilt. Det är en hård skola och en mer än vanligt ansvarsfylld uppgift. Det vet vi alla och vi är uppfyllda av beundran för alla dessa män som flyger för Sverige.
I midsommar stärktes beredskapen ytterligare. På bred front anföll Tyskland sin gamla paktbroder Sovjetunionen. På Tysklands sida slöt nu både Finland och Rumänien upp, så fronten gick från norra ishavet ner till Svarta havet.
Det var en skickelsediger midsommar för all Nordens folk i krigets år 1941. Tyskland förklarade Ryssland krig och därmed ryckte Östersjön in i farozonen i ännu högre grad. Vår flotta gick omedelbart ut till havs för att skydda våra kuster. Och här, just nu, är vi allesammans med ombord på den resan med hjärta och själ.
Aftonbladet skrev, under Tysklands ledning går Europa till ett folkkrig mot det röda väldet. På flankerna marscherar Finland och Rumänien. Det blev Finlands stora och ärorika uppgift att i Norden trygga språngbrädet mot den röda tsarismen. Finland gör i denna stund nya offer för Nordens sak. Men nu var Sverige mer isolerat än någonsin tidigare. Hela vår omgivning var i krig. Mm. kom de första bilderna från östfronten, från Ukrainas och Dnepers väldiga industricentra, Zaporozhye och Dnepropetrovsk. Stalin hade inte lyssnat på varningarna. Den sovjetiska krigsmakten överraskades och tvingades till reträtt. Blixtkriget in i Sovjet såg ut att bli en snabb affär. Här rycker italienska soldater fram emot Dnepr.
Odessas öde är fullbordat. De tyska arméerna har segrat och segrarna har hållit sitt intåg i den stora ryska handelsstaden vid Svarta havet. Men striden om staden var häftig och blodig. Vi kan få en föreställning därom bara vi ser det här ryska reportaget hur staden söker försvara sig. Invånarna har byggt barrikader av alla de slag och vi kan förstå att det har kostat mycket både att erövra och att försvara. Med seg energi höll ryssarna stånd. Då de här bilderna togs var staden hotad redan, men Odessaborna hoppades att kunna hålla den. Man gick ur huset för att kämpa. Den ryska Svarta havsflottans män deltog i försvaret. Det var hit en gång som slagskeppet Potemkin kom vid den första ryska revolutionen 1905. Och den gången gällde det också den ryska revolutionens ideal. Vecka efter vecka byggde stadens befolkning på barrikaderna och det visade sig hålla måttet. Fienden kunde inte storma utan fick vänta tills slutligen försvararna drog sig tillbaka och överlämnade staden. Av vilken stora delar sprängdes sönder av ryssarna. Och när man erfar de stora städernas öde då frågar man sig alltid själv. Var är befolkningen? Var är kvinnorna? Var är barnen? Var är alla de här människorna som levat sina liv här? Alldeles som vi lever här i den här stunden. Vilket grymt öde har inte drabbat dessa hem och dessa städers befolkning. Och så kom den dag då garnisonerna i Odessa drog ut för att möta fienden i striden om staden. Kampen om Odessa går till historien som en av världshistoriens stora tragedier vid sidan om den gigantiska kraftmätningen framför Leningrad och Moskva.
Party was discredited as the Russian party. And in October, already the line began to change. Let's try to create now a socialist unity party before the Social Democrats become the strongest party.
Den kampanj som följde var grundmodellen för ett maktövertagande i Östeuropa. Tanken var att man skulle gå samman med demokratiska socialister som sen skulle uppslukas av kommunister.
На трибуне Вильгельм Пик. Он призывает к полной ликвидации остатков гитлеровского режима в борьбе за демократизацию страны. Перед социалистической единой партией Германии
Enligt propagandan skulle ett förenat arbetarparti hindra att nazismen återuppstod. En del socialdemokrater lät sig övertygas. Men i sin egen zon behövde Sovjet inte förlita sig på övertalning. Chef för kampanjen hemma i Moskva var general Mikhail Burtsev. Här ses han tillsammans med Wilhelm Pieck som gjorde anteckningarna på det hemliga möte där sammanslagningen planerades.